Ja, hörni, riktigt fantastiskt roligt att få vara i Betania och se era vackra ansikten. Jag har bara goda minnen från den här platsen i Nickby. Jag har ju bott här faktiskt en tid av mitt liv. Det blev inte så lång tid, men det var i alla fall en tid som var väldigt betydelsefull för mig. Och flera av er som är med här idag så var med redan då, och det är roligt också med alla som är här som inte jag känner. Det är alltid glädjande. Men i varma hälsningar från min hustru och från Jakobstad. Jag bor ju i Jakobstad nu sedan 5,5 år tillbaka. Varit pastor i Elinförsamlingen sedan 7 år tillbaka och trivs mycket bra i norra Österbotten. Resa kanske lite mera nu igen och ha möjligheten och förmånen att besöka olika församlingar. Och det är oerhört fascinerande att se vad som händer i vårt avlånga land. För i början av 2000-talet så var jag ganska ofta här i Nickby, och då reste vi med Team Action, och då hade vi mycket ungdomsteam. Anders var med då. Och det var också en fantastiskt fin tid när vi kunde vara ute och evangelisera i skolorna och helt enkelt sprida det glada budskapet. Och då man ser med facit i hand, var det så rätt tid det vi gjorde då. Jag var nog den sista skolevangelisten nästan i vårt land. Efter det har skolorna på många platser stängts. Det har kommit en ny lag, Det ska vara konfessionellt allting, och man får inte komma in med evangeliet på samma sätt i skolvärlden. Men vi hade en fantastiskt fin tid då när vi besökte alla dessa högstadier och gymnasier och predikade för tiotusentals elever under några år. Nästan en hel generation i vårt land. Och sen dess har jag varit församlingspastor. Jag trivs så fantastiskt bra med det. Det är ju en förmån att få tillhöra en lokal församling. Tycker ni inte det? Tänk dig, hörni, att ha en andlig familj som man vet att där är mitt hem. Och där har jag mina syskon, mina andliga föräldrar och kanske mina andliga barn och bröder och systrar. Det är ju en rikedom som inte alla har. Och jag har tänkt idag tala till er om över ett sånt speciellt tema, att vi ska söka Guds specifika fingeravtryck för den plats där vi bor. För att det är så att varje plats har ett visst fingeravtryck från Herren. Jag tror nämligen det, att ingen plats den andra lik. Ingen församling ska vara den andra lik i den bemärkelsen, för att vi är lokala församlingar. Vi är satta i en lokal kontext där vi har lokala utmaningar och lokala förutsättningar. Och jag tycker den här mångfalden som finns i församlingslivet, då man kommer till olika kyrkor, det låter lite olika på olika platser. Uttrycken är lite olika. Men anden är ju densamma. Och det här är ju så oerhört berikande att se hur Herren verkar i så många varierande uttryckssätt. Ibland kommer man till mindre sammanhang där det är, kanske finns en viss trötthet, där det finns en viss oro för framtiden. Men samtidigt när man sätter igång och ber, så är det den här underbara närvaron av Gud också där. Ibland kommer man till större sammanhang där det är mera liv och rörelse, mera barn och ungdomar och sånt. Och det är ändå samma sak när tonen sätter igång och ber, så är också Guds ande där. Men det här är det fantastiska. Och det finns ett skriftord som jag vill utgå ifrån idag. I Efeserbrevet 3. Vers 10. känner mig riktigt salig idag. Det är St. Patrick's Day. Helige Patricks dag. Passar bra att predika då. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen, för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. I honom och genom honom, genom tron på honom, kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Så att Guds vishet och mångfald skulle i och genom församlingen bli känd. För Sibbaborna, för folket, när det står inte folket, utan det står att den skulle bli känd för härskarna och makterna i den himmelska världen. Så att på något sätt så är det så att genom den här mångfalden och det här uttrycket som finns i församlingen, så ska ändå församlingen ha en auktoritet över den plats där man är satt, över makterna och välden och härskarna där församlingen finns. För att församlingen är inte vilken klubb som helst. Det är ju ingen intresseförening. Utan det är ju en maktfaktor i den andliga världen. Så att när vi sätter igång och prisar Gud på den ort där vi är, så händer någonting i andevärlden. Mörka andliga moln skingras och ljuset tränger in på den ort där du bor. Så att det blir en bättre plats att bo på. Så det blir lättare att möta Gud. Så det blir en bättre atmosfär i kommunen, i samhället där församlingen finns. Och jag tänkte ta med er igenom några exempel här i Nya testamentet. Där olika orter och regioner på olika sätt har haft besök av Gud. Där det finns lokala utmaningar. Och jag, till exempel när jag kom till Jakobstad, det var en helt ny region för mig. Jag har inga rötter i Jakobstad. Utan vad gör man då? Det första man gör. Är man född på en plats så har man ett väldigt hjärta för den. Men jag fick på ett sätt be mig fram till en känsla för den stad dit Gud hade sänt mig. Jag började läsa på om Jakobstad. Började läsa historiken. Jag började framförallt vandra upp och ner. Jag började till och med jogga. Springa gata upp och gata ner för att lära känna den platsen. Och framförallt börja be för den ort dit Herren hade sänt mig. Och efterhand så började födas en kärlek till staden. Och när jag läste tidningarna om allt destruktivt som hände där. För Jakobstad på många sätt toppar statistiken på destruktiva saker. Det är mycket en av Finlands farligaste städer att bo i. Det sker per capita onödigt mycket våldsdåd. Och då hade jag på ett sätt identifierat ett bönämne. Bara genom den statistiken. Börja läsa på vad är det som händer på den här regionen. Vad är styrkan och vad är svagheten? Och vi börjar aktualisera det här i bönemötena och be väldigt specifikt för den regionen. Och nu 7 år efteråt så har vi sett att många, många saker har förändrats till det bättre. För att det går faktiskt genom att vara lite specifik i sina böner, få väldigt specifika bönesvar. Och olika orter har olika fingeravtryck. Men Gud har också en specifik plan för varje plats. Så Sibbo, där den här lokala församlingen är satt att vara, så har ju också ett mandat och ett ansvar specifikt för den här regionen. Inte för Jakobstad, men när du kommer och planterar dig här i kanske nyinflyttad till Sibbo kommun, ska bo här ett tag. Det viktiga är ju att man också plantera sina rötter på den plats där Gud har ställt en. Att man inte bara lever som en flyktig vindflöjel och bara äta mosen av kakan, utan man är med och bakar kakan. Och det här är oerhört viktigt, att man överlåter sig till ett lokalt arbete för att bära ett lokalt ansvar för att forma den ort till en bättre plats där man bor. Jag tror att det är det som är Guds tanke. För att han ville i och genom församlingen att hans mångfaldiga vishet ska göras känd för de makter som finns lokalt här. Och Korint, vi ska börja med Korint. Vi börjar med Jakobs stad, men nu ska vi ta Korint. Korint var ju en väldigt speciell stad. Paulus skrev ju 2 brev till den här orten. Och det var ju egentligen en väldigt splittrad församling i Korint som hade lokala bekymmer. De kämpade med, jag har hört till Apollos, jag har hört till Kefas och någon till och med hörde till Kristus. Det är ju positivt. Men det var en splittrad kristenhet som fanns i den här nya unga kyrkan. Och Paulus ville stärka det som var svagt. Så han skriver ett brev att hur de skulle förhålla sig i olika frågor. Han hade grundat den här församlingen tillsammans med Aquila och Priscilla. Och de var där i 1,5 år. Och Korint påminner nog idag väldigt mycket om vår egen tid. Vi kanske tycker att vi har en del utmaningar i våran kyrka, i våra församlingar, men i Korint, det var kaos i nattvardsfirande. Vissa drack sig fulla i nattvarden och andra åt sig mätta så vissa blev utan. Kan ni föreställa er sånt nattvardsfirande? Nej. Det förekom incest, prostitution, man hade problem med sexualitetsfrågor kring sexualiteten, äktenskap och känsliga samveten, hedniska religioner. Det var en förvirring utan like. Ordningen i gudstjänsten, alla skulle profetera och tala i tungor samtidigt, och Paulus fick styra upp det här med karismatiken, för det var riktigt vilda västern i mötena. När ni talar så ska en i sände tala i tungor, och när ni profeterar ska det vara uttydning. Och han undervisar en väldigt kaotisk församling. Det var arrogans, man hade problem med kroppens uppståndelse. Dessutom var Paulus som apostel ifrågasatt i Korint. Men ändå, när han kommer till Korint, så tycker jag det är så fantastiskt. För att han, fast det var kaos kring karismatiken, så säger han ändå att ni ska blåsa liv i de andliga gåvorna. Låt dem överflöda ännu mer. Sök ivrigt de andliga gåvorna. Fast det fanns ett missbruk så uppmuntrar han ändå till att söka den helige andes kraft ännu mera. För att han räknar med att det fanns en del vildvuxenhet i församlingen. Det var alltså möjligt att vara väldigt karismatisk samtidigt som det fanns stora allvarliga brister i karaktären. Och det känner vi till. Det kan finnas en andlighet som är lite märklig ibland, fast det är svaga kärl som hanterar det. Det var problem i Korint. Det kanske inte är problem i Sibbo. Det är inte i Jakobstad heller, för där tycker jag kanske vi skulle behöva lite mera. Floden skulle kunna lyfta lite mer när det gäller andliga gåvor och sånt. Men det här var ett uttryck. Jag tänker på en annan församling. Jag tänker på Efesos. En annan kyrka som hade en helt annan utmaning. Där skriver Johannes i Uppenbarelseboken. Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och så får den här lokala församlingen ett personligt hälsning. Och det är det där som är så viktigt, att vi känner till vilken är den personliga hälsningen som Gud har till just oss. Vad är det som kännetecknar den plats där jag bor? Vad är det som kännetecknar den region där jag finns? Och jag har haft en oerhörd nytta att vara engagerad i politiken. Jag har varit det under många år. Nu sitter jag i stadsfullmäktige i Jakobstad. Och får ju höra inifrån staden vilka behov som finns. Vad som pågår i periferin, vilka bekymmer man har inom socialverket, vilka utmaningar man har i skolvärlden. Och vi samlas till bön en gång varje vecka på morgon. Tidigt på morgon träffas vi 7, några förebedjare. Och vi ber för riktigt specifika saker i vår stad. Det är inte bara att människor ska bli frälsta, vilket vi önskar, att folk ska finna en levande tro, utan vi ber för stadens ekonomi. Vi ber faktiskt att minus ska bli plus. Och vi ber att skolorna ska vara hälsosamma miljöer. Vi har haft riktigt stora bekymmer med dålig inomhusluft och sånt som är överallt. Men varför ska inte vi engagera oss? Vi ska söka den plats, det bästa för den ort där vi bor. Vi ska bära den ortens bördor i våra hjärtan och lägga fram dem inför Gud. För att när du ber i namnet Jesus så händer någonting i andevärlden. Och det är ju så att om den lokala församlingen skulle försvinna från en region, så borde det nog innebära att den regionen blir betydligt, betydligt fattigare. Inte sant? För att vi bär upp någonting så viktigt i vårt samhälle. Vi bär upp någonting i anden som bara kan finnas där då det finns en levande församling på plats. Så när du tar dig till gudstjänsten varje söndag eller varannan söndag, jag vet inte hur ofta du går, men hoppas du går varje söndag. Det är en bra rutin. Och du, så ska du ändå tänka, nu är jag med och bär den här regionen. Jag bär den här framtiden för den plats där jag bor. Jag är en Kristi ambassadör. När jag tillber, när jag ber, så skapar det någonting i andevärlden. Det formar någonting. Det förändrar atmosfären. Och jag har ibland sagt från talarstolen att vi ska sluta tala illa om den plats där vi bor. Klaga på allt som händer och sker. Jag brukar säga att våra bedjare, ta med dagstidningen till bönemöte. Där finns alla bönämnen. Ta med dagstidningen och så läser ni. Nu har det varit ett våldsdåd i Korso. Det har varit ett inbrott i Pajpis. Det har varit en problem med mobbning i Söderkulla. Där har ni ju bönämnena. Så ber ni ut Guds vilja in i den ort och den plats där ni finns. Och på det sättet bär ni det andliga ansvaret för att Gud har satt er här för ett syfte. Du är inte här av en slump, utan du är här för att Gud har planterat dig i Sibbo. För att du ska låta den här orten få bli en blomstrande plats. För att när det går väl för Guds församling, så kommer det också att gå väl för folket. Jesus grät över Jerusalem. Han såg på den här staden och så började han gråta. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna. Han upplevde en hårdhet över Jerusalem. Det fanns ingen ödmjukhet. Och det var det som han bar inför fadern i sin bön. Han kom till Nazaret, sin egen hemstad. Kunde inte göra något under. För att det fanns en hårdhet i Nazaret. Och den hemstad han växte upp i. Det var inte öppet. Varje ort har sin utmaning. Varje by har sin utmaning. Efesos hade ju en fick ju ett beröm i texten för sitt intensiva arbete, sitt tålamod, sin motståndskraft mot synden, sin vaksamhet mot villoläror. De hade problem i Efesos med att falska apostlar försökte nästla sig in i församlingen. Och det är ju helt märkligt. Varför ska dessa villoandar och personer som har dåligt fel uppsåt, varför försöker man nästla sig in? Jo, för att om djävulen lyckas nästla sig in via personer och sprida sitt gift, så försvagas den andliga auktoriteten över församlingen och den försvagas. Den kan inte bli till välsignelse. Men nikolaiternas gärningar påverkade Efesos församlingen. Och det står så här i Uppenbarelseboken: men den fördelen har du, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Vad var nikolaiternas gärningar? Jo, nikolaiterna var de som de kompromissade med sin tro för att njuta av den synd som bjöds ut i staden. Det fanns en stor sexuell omoral i Efesos på grund av att man hade tillbeden av gudinnan Diana. Det var en handelsstad och dit kom, fanns mycket prostitution i Efesos. Och så det här ordet nikolait, så kommer från hebreiska ordet där man beundrar Bileam, en profet i Gamla testament. På något sätt hade de fastnat sig in, en grupp lokalt hade fastnat in i någonting som hade med Gamla testamentet att göra. Jag kommer ihåg för några år sedan i en stad i Österbotten, så började det komma en massa märkliga signaler. Folk fick budskap via sms från en ängel. Det började gå sådana rykten att en ängel skickade sms och styrde folk i olika riktningar. Och det här fick sådana proportioner så att stor del av en del församlingar blev helt uppslukade av den här ängeln som skickade sms. Och jag upplevde så, jag bodde i Vasa då, jag kände i min ande, det här är någonting som är så totalt vansinnigt fel. En ängel skickar inte sms åt folk. Och de började fatta beslut utifrån sådana sms. Jag sa, det finns någon skojare någonstans bakom som håller på att manipulera. Och jag åkte till den här staden. Jag talade med en del människor och jag skrev och jag sa att nu får ni nog ta ett gemensamt beslut. Att bara avslöja det här, börja be och fasta för att det här ska avslöjas. Och det skedde en upprensning. Och en person kom ut ur garderoben och erkände att det var en manipulation på hög nivå. Men jättemånga hade blivit totalt förvirrade. Och jag tänker att märkliga saker som kan mitt i allt slå emot en församling. Man vill ha någonting som är så sensationellt. Någonting så extra. Det räcker inte med att bara be och söka Gud och vara allmänt glad i Gud. Men det ska alltid vara något extra. Man söker någonting exceptionellt som man tycker att det är så tråkigt det här vardagliga, så vi måste ha någonting extra. Herre, sänd en eld från himlen. Det är inte så bara att vara en kristen. Nej. Nikolaiternas gärningar. Man kan ju lägga märke till att de inte hatar nikolaiterna utan deras syndiga handlingar. Gud har inte problem med svaghet och att folk är svaga och bräckliga. Men när det kommer in krafter som försöker ödelägga, så är det jätteviktigt att dra ett streck. Och ibland kommer sån här teologiska nymodigheter in i en del församlingar och man försöker hitta på sånt som inte riktigt hör till den sunda tron. Och vet ni att det är ingenting nytt under solen. Allt kommer kanske en ny form, men det är samma gamla angrepp. Folk blir överandliga och det är en form av nygnosticism som alltid kommer in och slår mot den lokala församlingen. I olika stunder. Det har varit perioder, jag har varit med nu ändå några år i församlingsliv. Jag har suttit med otaliga människor som säger att man inte behöver sin lokala församling. Jag hör till den universella kyrkan. Och det är också en sån här, på ett sätt en sån här villfarelse, att man alltid liksom bara glider omkring, lever i ett andligt samboende, men aldrig riktigt kopplar med Guds vilja för ens liv. Och överlåter sitt hjärta till en gemenskap och till en lokal kyrka där man är planterad, där man vet att det här är mitt ledarskap, här offrar jag och ger mina gåvor och mitt tionde, här tjänar jag utifrån de gåvor Gud har gett mig. Vi behöver upprätta en del ordningar i Guds rike. Och jag tycker den här postmoderna tiden där alla lite bildar sin egen verklighet. Man skräddarsyr sin egen religion och plockar russinen ur kakan. Det fungerar inte, min vän. Vi behöver gå tillbaka till de ordningar som gäller i skriften. För Gud ville i och genom församlingen låta sin vilja bli känd. Varje brev Paulus skriver var skriven till en skild församling som hade en adress, som hade ett ledarskap. I Pergamon så skriver ängeln till församlingen i Pergamon att ni bor där Satan har sin tron. Men jag tänker att där skulle inte jag vilja vara pastor. Där Satan har sin tron. Men så var det. Det var tufft i Pergamon. Där fanns okulta krafter som var väldigt starka på den orten. Men det vill jag säga åt er, kära vänner. I dig så finns den helige ande. Vet, en person på en ort kan skapa en förändring genom bön. Genom ett målmedvetet, långsiktigt, andligt arbete. Spolar vi klockan tillbaka 100 år när pingstväckelsen kom till det här landet, så var det många kvinnor som var lärarinnor som flyttade till olika mindre orter. Och så börjar man med barnarbete, söndagsskolor. Börjar man samla byns barn. Och utifrån dessa söndagsskolor så växte någonting fram och det blev lokala församlingar. Fortfarande finns många bönehus ute i byarna där allting började med en människa som hade en vision för den lokala platsen där man fanns. De här lärarinnorna skulle ha kunnat välja att bara ha hand om barnen på dagtid och det skulle ha räckt gott och väl. Men någonting inom dem så sa ändå, jag vill göra någonting för de här barnen på helgerna. Då började man samla dem till bön och bibelläsning och undervisning och någonting bara tog fart. Det var som att tända eld på torrt hö och det började brinna en eld lokalt. Det är helt fantastiskt vad som kan hända när några människor väljer att fokusera på sin ort. Och idag vill jag avsluta med en fantastisk berättelse om denna man som Charles Finney. Charles Finney var ju en evangelist som var oerhört begåvad evangelist. Han predikade för massor med människor som kom till tro. Det känns kanske som en annan värld idag med dessa stora kampanjer. Men bakom honom så fanns två män. En hette Father Nash och den andra hette Clary. Abel Clary. Det är så att Father Nash, han var en 48-årig man som var mitt i livet och var lite så här fundersam vad han skulle göra av sitt liv. Och så kallade Gud honom att bära böneansvar. Han överlät sig helt och hållet att fungera som för Charles Finneys möten. Och skulle Charles Finney komma och predika till en plats, så åkte alltid Father Nash och Abel Clary 3-4 veckor innan, ibland längre, till orten på förhand. Låste in sig i ett hotellrum. Och så började de be för den orten. Söka Guds fingeravtryck. Och de började be ut Guds vilja. De började söka Herren precis för ett andligt genombrott. Där och då, lokalt. Och vet ni vad? De låg på sitt ansikte i dagar och fastade tills de upplevde att det skedde ett genombrott. Och när kampanjen började så var det öppet. Man bad att hjärtarna skulle smälta samman. Att det skulle vara en enhet. Och när evangelist Charles Finney kom och predikade i andens kraft, då var det öppet. Då hade någon varit där och gjort ett förarbete så att den här regionen och orten och makterna och härskarna hade blivit påminda om vad som Gud vill på den här orten. Och det var så att Abel Clary och Father Nash, deras arbete slutade 1831. För att Father Nash, han dog på vintern. Och bara 4 veckor efter hans död och bortgång så slutade Finney att resa och blev stationär pastor i New York. På något sätt, den som hade brutit ner helvetets portar genom bön var borta. Och det var ingen idé för Charles Finney att börja resa omkring mera. För att de som gjorde grovjobbet var borta. Och det här vill jag nu bara lägga ut som en utmaning till dig. Som en personlig kristen. För du ska veta att mycket förmår en rättfärdig människas bön. När den bedes med kraft. När du knäpper dina händer. När du talar ut Guds vilja över den ort du en del bor på, så händer någonting i andevärlden. Det skapas någonting i atmosfären som gör det lättare för dig att andas frisk luft. Det gör det lättare för människor att söka Gud och komma i kontakt med Gud. För att innan ett andligt genombrott sker, så är det ändå någonting som ska röjas upp i andevärlden. Vi är en andlig gemenskap. Det är nog viktigt att vi har goda relationer. Att vi har god gemenskap och känner samhörighet. Men det är nog så viktigt att vi fungerar som en enhet också i den andliga världen. Att vår bön och vår lovsång skapar någonting i den andliga världen. En auktoritet som håller undan alla fördärvsmakter på den plats där du bor. Och när du kommer på din arbetsplats och uttalar namnet Jesus där, så ska du veta att Guds rike kommer med dig. För du är en Guds ambassadör. Det finns någonting av gudomlig värdighet över ditt liv. Det finns en auktoritet och en smörjelse. Där du går fram, så går Guds rike fram. Du är inte vem som helst. I dig bor en hjälte som kan frälsa. Och när Guds folk ber, så händer någonting i den andliga atmosfären. Över städer och regioner. Demoner får ge vika från sina territorium. Och Guds änglar blir mer aktiva. Guds ande förlöser mera nåd över dem som tjänar och arbetar. Och evangeliet predikas och utbreds mera effektivt. Och jag mötte här en man i Jakobstad. Som har tjänat Gud som inom, han var läkare hela sitt liv. Och hade en sån nöd på sitt hjärta. För läget. Jag hörde att den här mannen har börjat samlas varenda dag i sin hemförsamling och börja be för regionen. Och jag bara tar av min hatt i vördnad över den uthållighet att se en förändring. Kanske vi kan ta 10 minuter av vår dag bara börja be för Sibbo. Be för den här regionen. För ju mer du överlåter dig till den, desto mer kommer Herren att använda dig. Han kommer att kunna öppna dörrar för dig att bli ett redskap till stor välsignelse för människor som kanske har det svårt, som behöver hjälp. Du kan bli en dörröppnare för nya människor in i Guds rike om du överlåter dig helt och fullt till den tjänsten för Gud. Alla har vi olika uppgifter. Och det handlar inte om stor eller liten uppgift. Jag tänker på den här lilla pojken som kom, var med när Jesus predikade. Han hade en matsäck med sig. 5 bröd och 2 fiskar. Jag ser framför mig en liten 8-9-årig pojke med ett knytte på ryggen. En liten ryggsäck. Mamma hade stoppat ner lite mat. Han skulle vara på väg någonstans. Och så hamnar han på ett möte med Jesus. Och Andreas, den här speciella lärjungen Andreas, samtalar med den här lilla pojken. Och så frågar Jesus, har vi någon mat? Nej, men den här killen har några fiskar och några bröd. Och så ger man det till Jesus. Och det lilla han bar i sin ryggsäck, det blev till en enorm välsignelse. Jag tänker när Herren börjar multiplicera, när Gud börjar bryta det här brödet och det bara förmerades och det blev mer och mer och mer och det lämnar över en massa extra bröd. Kan du tänka dig det lilla du har i dina händer, den tid du har, de resurser, den kraft du har. Gud ser inte på det, allt det där stora, utan han tar det här lilla vi har och så börjar han bryta brödet och så börjar han dela med sig och så börjar det bli ringa på vattnet och så sker miraklet efter mirakel och människor blir välsignade. Jag kan älska det här, den här berättelsen, och jag har tänkt på den inför det här mötet. När jag ser på er som är här idag, ni har någonting i era händer. Bara ge det till Jesus. Han kan förmera det. Genom din insats, genom det du bär. Om vi lägger ner det framför korset idag, framför Jesu fötter, så ska vi be att Gud välsigna det. Då blir det till en stor välsignelse. Så fungerar det. Du kanske inte har Father Nash-kallelsen att resa till olika platser och be i veckor och fasta. Du kanske kan stå över en måltid någon gång. Du kanske kan ta en timme extra och vaka en timme extra och be för dina barn, för dina syskon, för din mamma och pappa. Du kan be för dina nära och kära och du ska börja säga att Gud, han svarar på bön. Be för den ort som du är en del av och du ska säga att det börjar gå väl. Sibbo växer så det knakar. Ja, det är nästan som att vara i Etiopien. Jag har just varit i Etiopien här i januari. Och jag har aldrig i hela mitt liv sett så mycket byggkranar som i Addis Abeba. Ekonomin växer med över 8% i år i Etiopien. Det går som tåget. De har fått en ny premiärminister som är pingstvän och som reder upp korruptionen. Och framtidstron har drabbat det här stora 100 miljoners landet. Och krig som man har haft med Eritrea i många år. Samma slut i fredsavtal. Framtidstron återvänder. Tänk vad en människa kan göra mycket. En person som Gud kallade, som satte, precis som Josef, fick en viktig position. Och så börjar någonting hända i hela landet. Folk får framtidstro. Du kanske inte har Josefs kallelse, men någon kallelse har du. Hitta Guds fingeravtryck på ditt liv och för din ort. Det finns ett fingeravtryck av Gud på dig. På mitt liv. Och jag ibland brottas jag med Gud. Och funderar. Här ska jag gå in i det här uppgiften också. Ska jag ställa mig till förfogande för det här och det här? Och jag frågar ibland, Herren, är det här din vilja eller är det något annat? Är det bara en vilseledande manöver? Men så upplever man att trots allt någonstans ställ dig till förfogande. Och då man gör det så ger det så mycket välsignelse för så många andra ibland. Tänk att få vara till välsignelse. Tänk att få betyda någonting för någon annan. Att dö bort från sig själv och ikläda sig Kristus. Och få bli en del av någon annans böner. Bli ett svar på någon annans böner. Varje ort behöver en levande lokal församling. Jag är så glad att mina föräldrar och mina far- och morföräldrar har talat så varmt om församlingen. Jag har inga bittra erfarenheter av församlingsliv. Jag vet att många har tagit skada ibland att vara med också i andliga sammanhang. Min mormor och morfar, min mormors föräldrar var pionjärer i Vålax. Det var tuffa tider då. Det var inte som idag. Men alla har vi vårt kors att bära i olika tider. Men tänk vad den lilla församlingen i Vålax har fått betyda. Det är samma sak, ni som känner till olika byar här omkring. Vad som har hänt lokalt när Guds ande bara drabbar en plats. Mina farföräldrar, min farfar är född i Oxgångar i en kärgårdsby i Österbotten. Hör till Vörå kommun idag. Vi har vårt sommarresidens där kvar, ett gammalt torp. Man har varit i släktens ego i många, många generationer. Men från den lilla lokala församlingen i Oxgångar så har det kommit många predikanter. En liten kärgårdsby har fostrat fram en massa predikanter. Som är en del i Stockholm och andra är på olika platser. Den församlingen idag är inte särdeles stor. Men om man tänker vilken frukt det har kommit från en sån lokal plats. Det är helt makalöst. Ett äppelträd kan dö. Men om ett äppelträd har gett frön till många, många nya äppelträd. Så det är inte så farligt att hugga ner det sen till sist. Så kanske är på vissa platser. Nu ska vi be tillsammans. Halleluja. Herre, nu tackar jag dig för Betania församlingen här i Sibbo. Jag ber för Sibbo kommun och hela denna region. Tack himmelske fader att vi får be ut dina gudomliga tankar. Herre, det som finns på ditt hjärta för just denna plats. Herre, låt oss få tag i det som är ditt stora fingeravtryck just för denna region. För denna plats. Jesus Kristus, jag ber dig att det ska bli Herre, jag ska spira fram en ny ton ur den här kommunen. Vi ber dig himmelske fader. Att din församling, den är över och den är inte under. Den är huvud och inte svans. Och jag tackar dig just nu att du förstärker och styrker det som finns i våra hjärtan. De frön som vi bär inom oss. Till stor förändring. Herre, vi vill plantera oss själva och plantera också de frön som du har lett oss. Herre, alla de saker som vi har inom oss. Himmelske fader, vi ber att det ska få vara i god jord. Att vi själva ska få vara planterade i en god jordmån. Så att vi kan bära frukt i våra egna liv, i våra familjer, i våra relationer. Tack älskade Jesus. Den här församlingen ska vara en hälsosam och fin miljö för många unga människor, för många äldre, för många människor mitt i livet. Jag tackar dig Herre att det här ska få vara en oas av tillväxt, grönska och liv, passion och glöd. Fader i himmelen, jag tackar dig för alla dessa lokala kyrkor som finns här i regionen. Låt var och en få finna sitt syfte. Jag ber Fader i himmelen också att din ande ska blåsa liv i bönen. I de människor som bär en bönekallelse. Herre, vi vill överlåta oss själva till att be för våra regioner, för våra orter. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Herre, vi är inte Korint eller Laodicea eller Philadelphia. Men vi är Betania i Sibbo här just nu. Därför ber vi att det som kännetecknar den här platsen ska identifieras så att vi kan vara mer specifika i våra böner. Herre, jag ber i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn.